Välkommen till Träning utan trams. En podcast där varje vecka ger dig ofiltrerade insikter och principer för att bemästra kost, träning och mindset så att du kan lyckas bättre i jakten på en hälsosammare kropp med mindre fett och mer muskler. Mitt namn är Jonathan Fogelberg. Jag är entreprenör och online coach som har hjälpt över 3000 personer till en snyggare spegelbild och bättre hälsa. Att jag har startat denna podcast är för att otroligt många människor där ute är feta, ohälsosamma och otränade. De flesta är det på grund av okunskap och jag vill inte att du som lyssnar på den här podden ska vara en av dem. Så tack för att du vill spendera några minuter av din tid här med mig idag. Nu kör vi.
Okej, välkomna till ett nytt avsnitt av podden Träning utan trams. Är det så att du lyssnar på detta på Spotify eller annat ställe så finns den också att titta på YouTube. Vi sitter just nu i en studio i Bali i Indonesien.
Ja, men det gör vi.
Strax iväg till flygplatsen och åker hem, men vi hinner klämma in ett poddavsnitt innan dess. Och med mig idag har jag, precis som senast ni såg där, en Träning utan trams podd på video. Min sambo, numera fästmö, Maja.
Och det stämmer.
Idag ska vi prata om klimakteriet.
Det ska vi göra.
Och först av allt så vill vi nämna också att vi har, följer ni mig eller följer Maja så vet ni, vi trycker ut ganska mycket content. Och vi har ett ledord, eller vad vi förhåller oss till där, som vi kallar Be One of One i vårt företag. Det vill säga vi delar vår story. Vi delar vad vi har gjort, våra erfarenheter och allt kring det. Det finns så många där ute som snackar om saker de inte borde snacka om, som inte har koll, och det syns oftast på dem, framförallt när det kommer till träning. Någon, precis, som utgör sig för att vara expert. Det finns många TikTok där ute som man bara, ska du verkligen prata om att bygga muskler? För det du pratar om verkligen inte servat dig särskilt väl. Så därför, vi kör alltid one, be one of one. Det är vårt motto när vi gör content. Därför vill jag också här innan säga att obviously har inte jag gått igenom klimakteriet. Du har inte heller det. Nej. Det vi kommer dela här, det är erfarenheter från klienter vi har jobbat med, som, exakt, har varit precis innan, under eller efter klimakteriet. Och också hur du yttrar sig, vad man ska tänka på, vilka fällor det finns man ska akta sig för och så vidare. Så att ni vet att vi pratar här utifrån erfarenhet från dem vi har hjälpt. Ingen av oss har gått igenom det, så är det.
Nej, men exakt, det har vi inte, utan det är från klienter och vad som är återkommande, vad de ser och vad de har gemensamt.
Ja, och även mycket från konstellationer. Det finns många, ja, vi pratar om som väljer att inte säga nu på coaching, men som, ja, ändå delar sin story och vad de har gått igenom, och det är väldigt lika för många.
Ja, men precis.
Och jag sa i tidiga avsnitt här av Träning utan trams att du var lite av en expert på det här, för att du hjälper väldigt många som är i den här åldern, kvinnor 40 och uppåt. Och därmed utsåg jag också dig som någon slags expert på det här området. Du var inte jätteimponerad av det, men här sitter vi och pratar om det. Men berätta, hur många hjälper du som klimakteriet?
Nej, men det stämmer faktiskt. Jag skulle säga att 50% av mina klienter är faktiskt i kring den här åldern, eller även efter man tänker ha genomgått klimakteriet. Så att hälften skulle jag säga är det, och resterande 50%, det är småbarnsföräldrar. Så det är en rolig blandning.
De har bit dit.
De har en bit dit, det har de. Nej, men så 50% av mina klienter är kring den åldern eller efter.
Pantet, men ganska spännande. När vi började skala upp din coaching och du tog dig an sociala medier och hittade din väg, så från början hade du väldigt unga tjejer.
Ja.
Och de är helt borta.
De är helt, ja, det är någon fåtal bara kvar, men de allra flesta, det är småbarnsföräldrar och äldre kvinnor då.
Du går inte hem hos de unga tjejerna.
Nej, jag gör inte det. Det är de äldre kvinnorna. Ja, men jag tror det. Så, ja. Nej, de äldre kvinnorna känner förtroende för mig. Så det, ja, jag älskar dem också.
Jag också. Jag hjälper både män och kvinnor. Du hjälper, som vi sa senast, på dem och en man. Jag hjälper både män och kvinnor. Men majoriteten, har inte exakta siffror jag kollade för några månader sedan. Men ungefär 60-40 kvinnor och män. Så att jag hjälper ganska många kvinnor också. Och det är också äldre kvinnor där.
Ja.
Men så jag har också hjälpt en hel del genom den här perioden. Så vi tänkte här, vi ska inte dra någon djupgående analys vad klimakteriet är, exakt vad det innebär på cellnivå i kroppen och vad som sker. Utan vi ska, som alltid i den här podden, bort med all trams. Vad kan vi göra? Hur kan vi lösa det här? Hur får ut så mycket som möjligt av den träning vi lägger ner? Hur når vi de målsättningar vi har trots denna perioden i livet som är oundviklig för kvinnor? Så vad vi kommer gå igenom här, vi kommer igenom kännetecken. Hur vet man när den här perioden börjar? Och sen kommer vi gå igenom vad händer liksom med det vi är, om man får säga, experter på eller jobbar med, fett och muskelmassa. Vad händer där och hur ser vi det och hur påverkas det? Och sen också såklart lösningar. Hur löser du det här? Kan glatt mellan här från början. Det är ingen fara alls. Du kan skaffa dig en kropp som får 20 gånger att skämmas på stranden trots att du har passerat klimakteriet eller du är på väg in i det. Det är ingen fara alls. Vi vet hur man ska göra och vi kommer till lösningarna i slutet av det här avsnittet.
Det gör vi. Och där vill jag också bara säga att vi har ju fått, det är så roligt att vi har fått så många, vi har fått en del bikinibilder på våra fantastiska klienter. De har själv skickat, de har varit så stolt i sommar på stranden och själv skrivit att jag har aldrig varit i den här formen tidigare.
Jag har inte fått de här bilderna, men jag har fått 2 bröllopskort.
Åh, jag som har fått bikinibilderna.
Jag har fått 2 bilder från bröllop och de står i sina klänningar, jättenöjda. De är inte klimakteriet, men det var bilder jag fått. Men i alla fall, om vi bara så här, vi bygger upp det som om vi har kännetecken, och jag skrev lite manus här. Kännetecken, vad som händer med fett och muskelmassa, hur vi förhåller oss till det och hur man vet helt enkelt vad man ska tänka på. Och sen också hur man löser det här, hur ska du träna, hur ska du äta, hur ska du lägga upp allt för att kunna få de resultaten du fick enklare när du var yngre. Men om vi börjar med kännetecken så har vi skrivit upp, det finns både uppenbara kännetecken och så finns det mindre uppenbara som kanske inte vid första anblick är direkt kopplat till att det skulle vara ett tecken på klimakteriet närmar sig. Men vi börjar med de mest uppenbara, vilka skulle du sagt med?
Det skulle jag säga att från de klienterna som jag hjälper, kvinnor jag pratar med i konsultationer också, det är de här att oregelbunden mens, även de här, man tänker, värmevallningar,
svettningar.
Ja, men väldigt många jag pratar med säger faktiskt alltid samma sak, att de ofta vaknar under natten, kan vara dyblöt, och det är de här tecken man ofta tänker då att, ja, men att man är i klimakteriet om man är just vid den åldern. Så att de allra flesta har säkert hört talas om de här.
Det är nog ingen som blir chockad när de hör att man svettas, man blir varm och man får oregelbunden mens. Men det kan också vara så, om vi följer upp på mens där. Väldigt många kvinnor har oregelbunden mens redan som där.
Jo, men precis.
Så då är det svårt att veta, okej, om inte den börjar strula, hur vet man? Så det finns ju mindre uppenbara tecken på att klimakteriet närmar sig, som vi också återkommande hör från de vi hjälper och de vi pratar med, som när man ser det i ett mönster över så många, när vi har gjort det här, vi har coachat tillsammans i 3 år, vi har hjälpt väldigt många kvinnor den tiden, och man ser tecknen som är återkommande. Så vi kan dra några stycken, men humörsvängningar är något som många säger till mig.
Verkligen.
Det är helt plötsligt så blir man lite grinigare. Det blir lite menshumör nästan månaden igenom.
Mycket grinigare.
Det är så, sorry. Vad har vi mer? Mindre uppenbara.
Sömnproblem, oftast. Det ser de allra flesta. Sen,
det som också så, hormonrubbningar även för män som har för låg halt och testosteron, ska vi inte prata om män här, men det är också sömnproblem. Och hormonella rubbningar har en tendens att ofta också visa sig i sömnproblem. Och sen alltså minskad libido, minskad sexlust, känner inget sug, ingen dragningskraft i sin partner.
Nej, verkligen.
Det är också återkommande att man beskriver.
Verkligen. Många, de allra flesta nämner just den också. Att det kan vara ett kännetecken. Och sen också det här med också att man får ofta sötsug, cravings. För det märker jag bland de kvinnorna som jag hjälper som också har varit gravida tidigare. Att de refererar till att det är ungefär samma craving som ja, men kommer nu. Som under graviditeten. Så att mer sötsug, mer cravings, att det blir mer påtagligt. Också. Så att kan man bocka av ändå 3 av de här punkterna man är i den åldern, då skulle jag säga att då kan det vara så att kroppen ställer in sig just på klimakteriet.
Ja, men låt säga att du är en person som svettas ganska mycket, och i alla fall vissa svettas mycket, de andra svettas mycket, de som har gjort hela livet, har oregelbunden mens, det är ganska svårt att utläsa. Men kan du checka av att du har lite humörsvängningar, du är lite grinigare än vanligt, och det är liksom faller sig inte naturligt.
Nej.
Att du skulle vara det utan anledning, sover lite sämre, mindre sexlust, och du känner att sötsug cravings kryper på, så bockar du av ett par där, så kan det vara ett tecken på att den perioden i livet närmar sig, det är dags att ställa om för kroppen helt enkelt.
Kika ut, tror du jag skulle säga. Tänkte nu. Nu precis.
Kika ut, det är kört. Nej. Man passerar klimakteriets bondtränare och pratar någonting. Nej, så är det inte. Det gör jag väldigt mycket med kroppen även efter. Det är bara man får vara. Man måste anpassa sig. Kroppen anpassar sig till nya saker. Det du gör måste också anpassas till hur kroppen då förändras.
Verkligen.
Så länge man bara matchar den anpassningen så är det inga konstigheter. Så att igen, det råder ingen tvivel på att man kan göra otroliga resultat i gymmet. Man kan få en fantastisk, vältränad, hälsosam, fräsch kropp trots denna period.
Ja, denna process.
Det skifte som sker.
Ja, verkligen.
Men då går vi igenom liksom där uppe bara. Det sker även på de som inte tränar jättehårt. Mm. Och de som, alltså det sker ju alla. Mm. De får gå igenom det här för det hormonellt i kroppen. Men muskler och fett har jag skrivit som nästa rubrik. Mm. Och det är väl lite där vi är specialiserade. Det är mycket det vi jobbar med. De absolut flesta som kommer till oss, vare sig de går igenom den här perioden, eller män, kvinnor, unga, gamla. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt många vill ju ha bort fett, de vill ha mer muskler och se bättre ut. Så det är ju det vi sysslar med dagarna ända, vi hjälper folk med det. Och när det kommer till den här perioden, när man går igenom klimakteriet, det som sker rent fysiskt, om man ser alltså visuellt, det är ju att man ofta har en tendens att gå upp i vikt. Mm. Och det är ju inte muskulär vikt man ökar, utan det är ju fettvikt. Och det är för de absolut flesta inte så önskvärt. Det finns inte jättemånga som är jättebekväma med att addera en massa fett utan att man själv styr det. Nej. Utan det bara kommer. Så att det sker ju, det kommer ganska uppenbart att man börjar lägga på sig fett. Mm. Och sen så minskar muskelmassan om det är så att man inte tränar väldigt hårt. Det ska man också ha med sig. Så redan här kan vi säga, om du tränar väldigt hårt så begränsar du din minskning i muskelmassan till att öka. Men så är det. Om man kollar på de studier som finns, jag har läst igenom ett par, men siffror upp till 2% av din muskelmassa minskar du varje år när du går igenom klimakteriet. För varje år därefter så tappar du 1-2% av din mängd muskelmassa. Mm. Det är ganska mycket.
Ganska mycket. Det är det.
Och kan vi också passa på att nämna, vi har mammor båda som är förbi den här åldern, de närmar sig 60 båda två, men vi har ju båda pushat på senaste året här för de ska börja styrketräna. Mm. Bygger de emot?
Ja, det är jättekul.
Men det är också annars 10 år fram, om de inte bara tränar nu så kommer de ju se ut som små gummor med akutiga ryggar här. Och,
Gud, ja.
De har ju inte sprungit ner dörrarna till gymmen tidigare i sitt liv, så det är väl dags att börja nu. Men det är också att tänka på, du tappar väldigt mycket muskler under den här perioden, alltså 2% varje år.
Det blir mycket.
Det blir mycket på ett par år, du försvinner ganska fort. Mm. Men vad skulle du sagt, en kvinna, hon märker det här, hon lägger på sig fett, vad händer, hur ser det ut?
Alltså det jag märker bland de kvinnorna som jag hjälper, det är att oftast så märks det tydligast på de som alltid har varit väldigt smala. För att fettet lägger sig oftast på magen, vad jag märker att de kvinnorna berättar för mig. Kan vara kvinnor som har alltid varit smala, har kunnat inte tänkt på vad man äter, stoppar i sig, man kan snacka mycket, inte behövt röra sig speciellt mycket. Och så kommer man upp i den här åldern och så märker man att man får fett på magen, det lägger sig där. Och går man upp då 7, 10, 12 kilo och det mesta lägger sig på magen, då blir det ganska stor skillnad. Mm. Så att det blir en väldigt tydlig skillnad helt enkelt.
Det är fler som har nämnt det till mig, att det är väldigt uppenbart att de adderar fett snarare än de minskar muskelmassa. Du kan inte märka det direkt, framförallt om du tränar så hårt så vet du inte riktigt vad din styrka är. För att tappar du muskler tappar du också styrka. Så visst finns det tecken i gymmet att kolla på. Men det är väldigt återkommande att de flesta säger, men jag har alltid kommit, eller det brukar vara de som har lite mer panik över det kanske, som säger det med konstellationer, att jag har alltid kommit undan. Ja. Man egentligen äter vad jag vill. Ja. Jag har aldrig behövt bry mig. Jag har alltid varit smal. Ja. Jag har behövt tänka mig för. Det är ofta de personerna i alla fall som söker till mig för hjälp. För helt plötsligt så sitter de här 10 kilo. Och det är också som du säger, det är oftast på magen de refererar till.
Mm. Det blir så tydligt.
Jag hade egentligen, jag ska inte nämna något namn här. Men hade en klient som bara för några veckor sedan skrev det här till mig. Och tittade tillbaka på tiden innan hon började. Och hon börjar just i den här, när hon har passerat klimakteriet, och beskriver sig själv nu hur hon såg ut då, som svamp på fyrkant. Det var lite så hon refererade till, att inget fett på benen. Nej. Allt fett i stort sett på mage och runt midjan. Ja. Och jag vet flera som har sagt, de har inte jämfört sig med svamp på fyrkant, men som har sagt att det är magen det sätter sig på. Ja. Så det verkar vara ett tydligt tecken också på att det är magen du adderar fett på. Det är sällan någon säger att det blir massa fett på benen för de går igenom klimakteriet.
Ja. Nej, men de allra flesta av de kvinnorna som jag hjälper, de nämner samma sak. Att det är runt magen som det lägger sig. Mm. Och då blir det, som vi sa där, väldigt tydligt.
Har man alltid varit smal så blir det ju uppenbart när man får 10 kilo liksom. Ja. Utspritt på en armkropp. Men kvinnokroppen är inte jättestor ofta.
Nej.
Och smackar på 10 kilo där liksom. Mm.
Ja, men det är klart det syns och känns.
Vad blir det? Någonstans 40 kycklingfiléer bara så limmar på kroppen. Det blir rätt mycket.
Det blir mycket.
Men så där har vi väl lite. Och här har så långt har vi som sagt bara pratat om erfarenheter på vad som händer i kroppen. Varken du eller jag har gått igenom detta själv. Men det vi har gått igenom hundratals gånger, det är lösningar på det här.
Exakt.
Så nu kommer det lite roligt här. Men vi har för er som lyssnar, som är den här perioden, eller ni som kommer gå igenom den snart, som är på ingång, eller på sägs, samma män, om ni är där ute, så ni har en kvinna som snart är på väg in, eller ni har en mamma, vad den må vara, ta med de här 5 ganska enkla knep vad man ska tänka på. Det är inget magiskt överlag, men det gäller bara som sagt att anpassa det du gör till hur kroppen nu också svarar och var den är i livet och vilken fas den är i. En kvinna som är i den här övergångsåldern kan inte göra samma saker som en kvinna som är 20.
Nej.
Hon kan, men det blir inte samma utfall.
Nej,
det blir
inte samma resultat.
Och som sagt, vi har hjälpt, jag vet inte hur många som helst senaste åren, jag vill inte bara droppa namn för då missar man någon, men vi har hjälpt så många kvinnor 40 plus som på riktigt får de absolut flesta 20-åringar att skämmas på stranden. De ser otroliga ut för sin ålder.
Gud, så säga. Skitsnygga!
Du bara namedroppar någon, för då glömmer man alltid någon. Men det finns många som vi hjälper, så att det finns en lösning på det här. Den här lösningen är inte så jobbig. Det är inget konstigt, ni behöver bara vara lite mer noggranna. Så att vi skrev upp 5 punkter här. Jag tänkte jag börjar.
Ja.
Jag som skriver manus, så kan man välja någon att börja också. Jag skulle säga, snacksa mindre, ingen jätteöverraskning kanske. Men när du kommer den här perioden och förbränningen går ner, som vi har sagt, då är det enklare att lägga på det fett. Allt snacksande kommer orsaka större skada nu än vad det gjorde för ett par år sedan. Så om ett snacksande förgav dig, låt säga, vad får ni jämföra med, 100 gram fett extra på kroppen, så kanske vi är uppe på dubbla nu, 200 gram, för varje snedsteg. Varje snedsteg du gör orsakar större skada, om man nu antar att fettökning är en skada på kroppen, för det vill vi inte ha. Jag antar att du som lyssnar på det inte vill ha en massa fett på kroppen. Så att snacksa mindre, du måste lägga band på dig själv mer. Du kan inte bara äta så fort du är sugen. Du måste ta bort det här känslomässiga ätandet. Det du kunde göra för kan du inte göra nu i samma utsträckning. Det kommer att straffa dig mer.
Och sen skulle jag säga också, ät mer protein. Alltså, vi kan inte
sagt
nej, men vi kan inte säga ät mer protein. Nej, vi kan, det känns som att vi kan inte säga det tillräckligt många gånger. Men äter vi mer protein, alltså ät mer än vad du brukar. För att äter vi mer protein så kommer vi kommer hålla oss mättare. Och att håller vi oss mättare så kommer det också minska risken för snedsteg. Det vet vi själva, att alltså, är man hungrig, man blir ofta mer sugen på någonting. Det är lättare att ta någon snacks, kanske bara små äta lite grann. Och då kommer vi till det här, att då blir det lättare att snacksa, vilket vi ska försöka undvika då. Så att ät mer protein, det kommer gynna resultaten, för det kommer hålla dig mättare. Ät aldrig en måltid som inte består till största delen av protein.
Nej, så det skulle vi kunna dra som en sjätte extra punkt där, men det kommer som punkt 3 i så fall. Men se till, från och med nu, ät inte mer en måltid som inte består av protein. Ät inga måltider mellisar. Kan vi bara ta en minut för uttrycket mellisar? Det är nog det jag är absolut mest allergisk
mot. Mellis. Jag vet det.
Man kan inte som kvinna i klimakteriet säga mellis. Det funkar inte. Man är för gammal för det. Dagisbarnen säger mellis. Men inga mellanmål som bara består av kolhydrater eller fetter.
Nej.
Och inga mellanmål som bara består av nötter. Visst, det är lite protein i nötter, men det är inte protein du främst bygger muskler av.
Nej.
Se till att utgångspunkten varje måltid, det ska vara protein.
Ja. Största del protein.
Sen adderar du fett och kolhydrater eller bara fett.
Ja.
Det vill jag. Men där måste vara protein i varje måltid. Skippa det här nu. Du får bli det här mellisstadiet där du kan äta en banan, riskaka och lite nötter eller annat. Protein ska in varje måltid.
Är nu du blir arg igen?
Nej, jag blir inte arg. Men det är underskattat och folk är rädda för att äta protein och de lär sig det här. Det är farligt för dina njurar. Det är inte alls farligt för dina njurar. Om vi ska vara helt ärliga, den senaste forskningen på ämnet visar att det eventuellt kan vara positivt att skada din njura att äta mer protein också.
Ja, så du ser.
Så att det där börjar vända lite, men det tar väl en 20-25 år innan gemene man snappar upp det. För att man lever fortfarande kvar, man kan äta kolhydrat efter klockan 6 och sådär. Så vissa myter sitter ganska hårt.
Så sammanfattningsvis, ät mer protein.
Ät mer protein.
Ja.
Sen har jag också skrivit nästa punkt där. Du måste träna tungt och du måste träna effektivt. Det är samma där igen, någon bara, oh. Det var ingen stor nyhet. Nej, men så här. De absolut flesta tränar inte på sin fulla kapacitet. De tror de gör det. Och de gör så gott de kan. Men de vågar inte ta sig förbi sina mentala gränser.
Nej.
Så de tränar inte på sin fulla kapacitet. Men att nu, i den här åldern, springa runt och lalla på gymmet på 70% av vad du är kapabel till att lyfta, kommer att straffa dig med potentiell muskelförlust. Mm. För att du är i ett stadie nu i livet där kroppen bryter ner din muskelmassa. För att den inte ska bryta ner din muskelmassa så måste du träna väldigt hårt. Så att du kommer inte undan med 70%. Det är 100% nu som gäller. Och var effektiv för dina pass. Se till att gör det du ska, få jobbet gjort, träna tungt, våga ta i.
Som jag brukar lägga upp det också för kvinnorna som jag hjälper, just det är att träna. Alltså återhämtningen är inte samma. Så att träna med lite, om man tänker mindre volym, alltså det vill säga färre sätt, det upplever jag funka bäst för, ja, men för de kvinnorna just i det här stadiet.
Ja, men det är det samma som jag tror det var att jag började snacka om att vi skulle göra det avsnittet. Det var nog i det avsnitt jag hade om män och vad som händer. Mm, mm. Att det blir svårare eller man blir. Men det samma där, återhämtningsförmågan blir ju sämre i den här fasen.
Gud, ja.
Även för kvinnor.
Verkligen.
Och har du sämre återhämtningsförmåga så måste volymen på det jobbet du gör, alltså mängden sätt, mängden träning du gör totalt över en vecka, måste minskas för att den ska matcha din förmåga till att återhämta dig från den träningen du gör. Mm. Du kan inte träna som en 25-åring men ha en återhämtning som en 40-åring.
Nej.
Det går inte ihop. Du måste träna som en 40-åring. Så att det är också genomgående att ju äldre man blir generellt och framförallt i den här fasen när man börjar droppa i testosteron, fortsätt träna stenhårt. Alltså kul, träna så hårt du bara kan, men du kan inte göra lika många sätt. Träna med färre sätt, vilket innebär också att du blir mer komprimerade pass, lite kortare pass, mer tid över till annat, win-win. Men,
så en vanlig missuppfattning, alltså inte träna lättare, det ska vi inte göra, utan träna lika tungt, men med lite färre sätt.
Det innebär att om du, vi säger att du kör 15 sätt axlar, kanske lite överkant, men, 15 set för
men det är kul.
Så kanske du nu ska göra 10-11 sätt.
Ja.
Men fortfarande 10-11 svintunga sätt, så hårt det bara går. Och det tar oss lite in på sista punkten, för då har vi gått igenom snacksa mindre, ät mer protein, sen la vi till här ytterligare, ät ingen måltid utan protein.
Nej.
Träna tungt och effektivt, och sen så sa du träna mindre volym här, och sista punkten skulle jag sagt, träna till failure. Och jag ska förklara varför. Så är det, när kroppen är i en fas där den inte vill ha en massa muskelmassa, den helst bryter ner det, så måste vi överbevisa för vår kropp att den behöver mängden muskler vi har på kroppen och eventuellt också bygga nya. Hur gör vi då för att få kroppen att förstå det? Jo, vi ser till att pressa den i gymmet förbi de gränser den någonsin tidigare har varit pressad förbi, för att den måste då anpassa sig. Kroppen bygger muskler, brukar jag förklara, som en försvarsmekanism på den stressen vi utsätter den för. Om vi inte utsätter kroppen för stress nog där den känner att den behöver all den muskelmassa den har på kroppen, så kommer den lättare göra sig av med den. För muskler är också något som kräver energi, och våra kroppar är inställda på att spara energi. Så att den tar bort allt som kräver energi om vi inte behöver det. Därför är det av yttersta vikt här, inte bara träna tungt, utan träna också till failure. Vad det innebär, det är att oavsett repetitionsantal, oavsett om det står i ditt upplägg du ska göra 5 repetitioner, du ska göra 10 repetitioner eller du ska göra 20 repetitioner, när den sista repetitionen utförs så ska du inte klara en till. Om det står 20 repetitioner i ditt upplägg så innebär det inte att det ska vara lätt. Du väljer en vikt där du klarar max 20 repetitioner. Du ska inte klara den 21.
Nej.
Om du klarar den 21 så är det inte failure.
Nej, exakt.
Så tänk på det. Och det är helt enkelt för att dra hem poängen här. För att ni måste förstå att kroppen har bara den mängden muskler på, alltså du har bara den mängden muskler på kroppen som kroppen känner den behöver, baserat på vad den utsätts för. Så utsätter vi inte den för tunga lyft, hårda utmaningar, mycket stress, så kommer den inte behålla den mängden muskelmassa. För det kräver energi, och kroppen strippar av allt som kräver energi som den inte behöver, för kroppen är inställd på att spara energi.
Och de, många har ju också problem att träna till failure för att det är den mentala spärren. Alltså här, det är jobbigt, det är tungt. Och huvudet säger nej, men det är då man ska fortsätta pusha sin kropp. Så att komma över det.
Och man kommer undan med mer lallande i yngre dagar.
Ja.
Ju äldre man blir, ju mindre kommer du undan. Ju tuffare blir det.
Ja.
Så jag hoppas att det var tydligt nog för de som lyssnar här. Att kännetecknen, som sagt, vill ha inte jättemycket fokus på det. De flesta känner till vilka kännetecken som finns. Men alla är inte uppenbara.
Nej.
Och sen muskler och fett. Ni vet nu, Maja, att när man går in i den här fasen, så ökar man i vikt oftast. Mm. Förbränningen går ner, man lägger enklare på sig fett. Mm. Och om man inte sköter sin träning och sin kost så tappar man 1-2% av sin muskelmassa per år. Mm. Och det innebär att om du är 40-45 när du går in i den här perioden, kanske 50, så kommer du om 10-15 år se ut som en väldigt, väldigt liten dam med kutad rygg.
En ostkrok tror du jag ska säga.
Ostkrok. Så tänk på det här i den här fasen. Det är därför vi har tvingat vår mamma till att börja träna bland annat. Sen är det ju hälsomässiga fördelar överlag också. Mm. Men ni måste använda musklerna. Och använder ni musklerna tillräckligt bra och ni stressar dem tillräckligt bra så kan ni till och med bygga muskler. Så det är inte det vi säger. Men
gud ja, verkligen.
Fokus ett är ju att se till att behålla allt det du har.
Ja.
Och sen är du riktigt bad där så du vill skaffa mer än du någonsin har och så får du 20-åringen skämmas på stranden.
Exakt.
Det är fullt möjligt. Men, ta med det. Snacksa mindre.
Ja.
Alla små avvikelser skadar dig mycket mer nu än vad du gjorde för 15 år sedan.
Ät mer protein.
Överlag. Du tror du äter tillräckligt. Jag säger du äter inte tillräckligt. Du kan säga det hur många gånger som helst. Du äter inte tillräckligt med protein. Jag har inte stött på någon än så länge som jag tycker så. Han åt lite väl mycket protein. Eller hon för den delen. Så det har inte hänt. Så ät mer protein. Ja. Och nu tycker du jag är galen när jag säger ät mer protein. Finns inget farligt, finns inget negativt med det.
Nej.
Jag kan få plånboken, men är det något man ska lägga pengar på så är det sin kropp.
Så är det protein.
Och ät inga måltider heller utan protein.
Nej.
Det finns inte längre att du bara äter havregrynsgröt till frukost. Eller att du bara äter frukt till mellanmål.
Nej.
Är det ingen riktig proteinkälla så ger du fan att äta den måltiden.
Mm.
Så det är
ingen måltid utan
väldigt
protein.
Enkel lösning. Ingen måltid utan protein.
Nej.
Träna tungt och effektivt. Du kan inte hålla på och lalla. Träna med mindre volym.
Mm. Har ju åtanke där att återhämtningen är inte samma. Den är inte det.
Nej, precis som att du kommer undan med mindre när det kommer en slack så kommer du också undan sämre när det kommer till mycket volym på träningen. Mm. Du måste anpassa vad du gör nu till vad kroppen är nu.
Mm.
Och sist ut, du måste träna
tungt
till failure, det vill säga till du inte längre kan förflytta vikten mer oavsett vilka repetitionsintervall är.
Mm.
Tar du med de fem knepen så lovar jag dig att du kommer få 20 gånger att skämmas. Nej, det kan man inte lova. men det finns väldigt goda anledningar att tro att det funkar.
Gud ja, och vi har ju verkligen kvitto på det också eftersom att vi har väldigt många kvinnor som vi sa där, som 50% av de kvinnorna hjälper är i klimakteriet eller har efter klimakteriet också. Och de säger där att jag har aldrig varit i sån här grym form någonsin tidigare. Så att vi har ju kvitto på det.
Kvitto på det.
De är grymma.
Lite smartare när man är yngre.
Ja.
Man kan inte vara ung och dum när man är
hemma. Nej, det kan man inte.
Så tänker vi signa ut på det.
Ja.
Är det någon där ute som är i den här åldern som vill ha hjälp, hur gör de då? Om vill ha din hjälp.
De skriver till mig på Instagram. Så skriv till mig, skriver av för målsättning. Eller skriv till mig, så startar vi en konversation där. Och vi kollar av vad du har för målsättning. Vad som hindrar dig från att ta dig dit idag. Vi ser också vad du har för förväntningar på mig som coach. Och så ser vi helt enkelt om det är en bra matchning eller inte. Och om jag kan hjälpa dig.
Har du fortfarande, ska skicka en sån hand ut?
Ja, men jag har det. Jag gillar ju den lilla tjejen. Den.
Men då tänker jag så, om det är någon äldre här, ska de skicka en gammal tant-emoji eller?
Nej, det är alltid den lilla söta. Okay. Men man kan skriva, bara man skriver till mig, jag svarar alltid. Men jag gillar den där söta lilla tjejen, jag tycker hon är gullig.
Nej, men så är det. Ni är nog hos enklast på Instagram. Jag heter Jonathan Fogelberg. Maja heter ett år till Maja Westlinda.
Sen Maja Fogelberg.
Och skriv där så ser vi och så pratar vi för oss och sen så ser vi vad det tar vägen och om ni tror att vi är rätt att hjälpa er eller ej.
Exakt.
Men samtal skadar aldrig.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
Det signar vi ut på och så ska vi vara på flygplatsen om 40 minuter i Bali.
Så vi måste dra!
20 timmars hemresa så jag är inte framåt. Men tusen tack för att ni lyssnade. Glöm inte följa den här kanalen på YouTube om ni tittar på den såklart. Gilla klippet, kommentera nedan om ni vill se Maja gästa fler avsnitt och i så fall vilka ämnen ni vill vi ska gå igenom. Är det så att du lyssnar på det via Spotify så går det lika bra att skriva till mig eller Maja vad du skulle vilja höra oss prata om framåt.
Ja.
Så ser vi om hon joinar fler avsnitt helt enkelt. Tusen tack för att lyssna.
Tack snälla, hej då.
Och that's it för detta avsnittet. Jag hoppas du gillade och fick med dig nya insikter som kan gynna dig i din träning. Om du gillar vad jag gör och du känner att tiden du lyssnat var väl spenderad så gå in på iTunes, ge denna podcast 5 stjärnor och dela den med minst en person du tycker borde höra den. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det enklast via Instagram på @jonathanfogelberg eller mejla till mig på jonathan@coachef.se. Stort tack för att du lyssnade.